Hallå.
Jag hör ingenting, men det är för att jag inte stoppar in. Nu! Krispigt och härligt.
Crispy.
Crisp and tender chicken. Okej. Okay. Welcome to... Hej och välkomna till avsnitt 104 av podcasten En präst och en mammut.
Går som tåget.
Det går som tåget.
Vi kanske ska presentera oss innan jag börjar pladdra.
Vem är du?
Vem är jag egentligen? Mm. Det har jag funderat över många gånger. Jag heter Kjell och är präst. Kjell Dellert heter jag och är präst.
Och jag heter Andreas Salé och är pedagog och kallas för mammut.
Avsnitt 104. Mm. Ja, vi hade ju på med numerologi förr i världen. Mm. Det var för länge sedan när vi var unga. Om man skulle gjort liknande här nu, då tänkte jag på psalm 104 skulle man kunna titta på.
Salmologinummer.
Salmologi. Och jag lovar att det ska bara bli den här enda gången.
Yes.
Gläd dig du Kristi brud har jag hittat här. Psalm 104. Det är en adventsalm. Den passar lagom bra nu till palmsöndagen.
Ja, det är
eller hur?
Sådär.
Så att jag tror vi
Kristi brud.
Fast samt, ja. Mm.
Eller vad hade du nog med det?
Nej, jag ser precis nu samtidigt som jag sa att den passar så dåligt så märker jag att den passar rätt så bra egentligen.
Berätta.
Just till palmsöndagen. För palmsöndag första advent är ju ganska lika i sitt... i sin tematik, alltså att Jesus kommer ridande på en åsna till Jerusalem. Och där står det faktiskt, strö palmer på den stig där Herren nalkas stig. Lägg för hans fot din prydnad, giv honom tro och lydnad. Hosianna, pris och ära, vår konung är nu nära. Nu lämnar jag den, psalm 104.
Ja, men jo, det jag tänkte på där, Kristi brud, det har ju liksom, det ordet... är ju ett vackert ord.
Ja.
Men
som väldigt... syftar på församlingen egentligen och kyrkan. Ja. Så. Ja.
Exakt. Bra så att man vet vad det är. Men det fick ju en annan liksom innebörd klang i och med Knutby.
Ja, och det var väl 2004 tror jag. Eller 2005.
Möjligt. Tiden går ju. Det känns som att det inte var så länge sedan. Men det var säkert
någonstans där. För jag får att det var när jag gick min utbildning. Och det var 2004-2005 där någon gång. Så att de av våra yngre lyssnare kanske inte ens känner till det där med Knutby ens.
Alltså. Stanna, googla. Välkommen tillbaka. Nu kan du allt om.
Om det, ja. Och där fick ju som sagt namnet Kristi brud en helt annan innebörd. Och inte så positiv heller. Så
att, nej, verkligen inte.
Under en lång tid, tänker jag mig, efter det så var det nog svårt att sjunga just den här typen av sang. För att alla reagerar på Kristi brud.
Och använda det ordet i alla typer av kyrkliga... Nu är ju inte det jätteförekommande.
Liksom, nej, det är det inte. Det är
men,
inte.
Men det är klart det blir svårt. Alltså.
Ja, det smutsar ju ner det kanske att ta i. Men det,
ja, men det kan man väl
färgar
säga
det i alla fall.
Verkligen. Det finns ju fler sådana där såklart. Alltså som man... Typ såhär, svenska flaggan.
Ja, just det.
Har ju också på ett sätt blivit...
Den är kidnappad på sätt och av rasister och nationalister och sverigedemokrater och annat löst folk. Som, men egentligen är det vår flagga.
Ja, självklart.
Och man signalerar ju inte normalt rasism genom att hylla sin... Vad heter det? Hissa heter det, sin flagga.
Nej, verkligen inte. Nej, det är konstigt det där. Liksom bara kan bli kidnappade.
Ja, verkligen.
Ge oss tillbaka Kristi brud. Hörru du, nu har vi det med livet och Herren.
Ja, med Jesus är det rätt så bra. Vi har ju påskvandringar inte medan vi sitter här och pratar, för då skulle vi varit där. Men vi har haft det på förmiddagen här idag. Och vi har inte vandrat så mycket. Det är barnen som vandrar. Och vi spelar roller. Och du har ju, jag vet inte vilket år i ordningen som du
spelar Jesus. Ja, ja.
Och jag är Pilatus för kanske lika många år ungefär.
Det är ju väldigt, väldigt roligt. Och jag tror att den här påskvandringen vi gör, visst har vi spelat in den?
Ja, den hade vi det har vi gjort. Ja, det vet jag. Jag behöver inte diskutera när och var, men vi har gjort det. Den finns i en av våra sändningar. Ja. Tror att det var 2015 års påsksändning. Så varsågod och gå in och titta.
backa. Nej, men det är ju väldigt, väldigt
roligt. Lyssnar jag mig ju.
Ja, precis. Och det är väldigt roligt. Det är inte att man backar och lyssnar, utan att vi gör de här påskvandringarna. Det kommer ju alltså en massa skolklasser och så spelar vi upp påskens drama. Mm. Sådär.
Det är de här två liksom punkterna på året som man ser fram emot på ett vis. Ja, där ser många saker. Men påskvandring och julvandring.
Fruktansvärt roligt. I år känner jag mig lite gnutta. Alltså nu är jag försiktig med de starka orden, utan gnutta. Mer som Jesus, för den törnekrona jag får bära i år.
Just det, den gör ont på riktigt.
Den gör ont på riktigt, för den är inte liksom... Den är byggd för att hänga på ett kors och inte ha på ett huvud. Så
just det.
Den trycks på, det huggs taggarna in sådär. Och vet till för när jag springer ut då och ska bli korsfäst. Och det är ju bara en effekt, korsfästet.
Ja, det är det jag är glad för.
Ja, faktiskt. Att jag inte behöver bli spikad. Men då sprang jag in i väggen.
Och då verkligen fysiskt.
Ja, fysiskt. In i väggen, då fysiskt. Tryckte den här törnerna in i min hjärna. Så tänkte nu rinner blodet. Men allt för konsten.
Annars kan man ana lite grann när man spelar de här föreställningarna. Ditt lite oroliga sinne sådär. Du ruttnar ganska fort på att göra samma sak länge och sitta. Så att exempelvis idag när du kom och levererade en hund till en av försäljarna i inledningen av vandringen där. Eller att du har svårt att stå still på slutet och lyssna på barn, utan du går runt och promenerar lite grann medan de ställer frågor. Så att om man känner dig så kan man ana att nu måste jag göra något. Nu måste jag göra något här. Jag kan inte stå still.
Svårt. Men det är roligt också. Där. Jag tycker det är fint. Vi avslutar varje med vandringen att skolklasserna får ställa frågor. Mm. Högt och lågt.
Ja, det är verkligen högt och lågt.
Det är roligt faktiskt att igår hade vi en som kristen friskola.
Ja, det är det väl. Ja, det är en kristenskola
i alla fall. Och hur mycket förkunskap de hade. Och en helt annan typ av frågor liksom. Ett litet barn säger: Gud dog för våra synders skull och finns djävul. Ja, men sådär.
Det precis. Och andra var det där de frågade också om Kristi himmelsfärdsdagen kom ju sen också.
Ja, precis. Ja, men det är en annan förkunskap. Ja. Det blir frågor på ett sätt. Annars är det mycket frågor till dig då. Varför låter du människorna bestämma?
Precis.
Och saker. Och mig frågar om det gör ont.
Gör ont i händerna. Ja, så här, ja just det.
Har du en mikrofon när du skriker? Nej, det går bra. Jag råkade ju faktiskt också spika ju på en planka. Jag råkade ju spika fast den i körtrappan. Alltså i trappen där jag spikar liksom. Det gick att åtgärda.
Då är ingen stentrappa då.
Nej. Det är inte. Men det där är väldigt, väldigt roligt. Och det är inte glädje att så mycket skolklasser liksom.
Verkligen, för det som vi har... Jag höll på att säga som vi varit inne på så många gånger förut, men det får vi inte säga längre. Det är ju det att det här har ju faktiskt chansen att berätta vår berättelse för folk som kommer dit mer eller mindre frivilligt. Och det är ett fantastiskt tillfälle och det är jätteroligt, verkligen.
Ja, och de blir så positivt överraskade, för jag tror att de kanske tror att de ska komma och lyssna på en berättelse.
Ja, just det.
Det har man ju också klass att säga. Så det är fantastiskt roligt. Hur är du, har vi någonting annat vi vill prata om idag, eller ska vi sätta punkt där?
Världens kortaste avsnitt.
Alltså jag kan bara säga så, jag såg att jag vet inte vad jag vill säga med det, men i Kyrkans Tidning så står det om konfirmandantal här i länder, och i Svenska kyrkan då har vi 28% konfirmeras av alla 15-åringar. Och i Danmark är samma då 68%, och i norska kyrkan är det 85%, och i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är siffran 84%. Alltså det betyder att Finland och Norge har nästan 3 gånger så mycket.
Ja, och det är ju konstigt, för man förstår inte språket.
Nej.
Och ändå kommer det så mycket barn. Ja, men det är konstigt. Ja, men eller konstigt är roligt för dem.
Ja, det är bara
lite mindre roligt för Svenska kyrkan ändå.
Ja.
Men ja, det är intressant, om man undrar om det bara handlar om en starkare tradition, eller om det är något annat, om de gör något som vi inte gör.
Det vore faktiskt spännande.
Eller om det är vi som gör något som de inte gör, inte bör göra heller. Så. Nej, men det är intressant, och man skulle bra gärna vilja veta sagt, vad beror
nu,
det här?
Nu kan jag både Norge, Finland och Danmarks kyrkans relation till statens hur det ser ut kan jag alldeles för dåligt för att uttala mig. För jag kan ju tänka mig att det måste vara ut på ett annat sätt.
Ja, ja precis. Ja, jag vet inte heller hur det är där. Faktiskt, är det Finland man har två stycken statskyrkor? Ja, jag vet inte.
Det ska låta det osäkert. Men det är ja. Roligt i alla fall att det är väldigt höga siffror. Sen ja. Har vi väldigt mycket att jobba med.
Mm. Ja, just det. Liksom. Just det.
28%.
Ja, och hur ser det ut? Hur ser det ut i framtiden? Kommer vi ha några konfirmander om 10 år,
ja.
Tror du?
Jo, men det
måste man ju tro.
Ja, men det måste man ju
kan
tro.
Inte säga, nej.
Nej, men det hoppas jag väl. Men vi kommer ju nog liksom behöva mer och mer jobba med marknadsföringen. Alltså, vi får ju inte bli bekväma och tro att det kommer till oss bara.
Nej.
Utan det gör det ju mindre och mindre. Så att den riktade reklamen och god liksom mun till mun som är vårt största idag som det måste bli. Det måste fortleva och annan typ av
reklam. Men det är klart att i och med att dopfrekvensen minskar. Man väljer att inte döpa sina barn utan man kanske säger att ja, de får välja själva så småningom och sådär. Då, som en följd av det blir det ju också man kommer inte in i kyrkan riktigt.
Men du får ingen relation.
Man får ingen relation till kyrkan alls. Och då man kanske inte har någon relation som familj eller till kyrkan överhuvudtaget. Och det är klart att så kommer konfirmationstiden och vad är konfirmation? Nej, så att det är klart att det är en allmän trend det där ju såklart. Med minskad kyrkotillhörighet och såklart. Och det är ju inga roliga tankar, det är det ju inte.
Nej.
Men sen ska vi också komma ihåg att det är väldigt många som fortfarande tillhör kyrkan.
Ja, det är väldigt många.
Väldigt många.
Och det är där man måste ta vara på, få ut budskapet till den liksom passiva medlemmen.
Mm, mm.
Att vilja stanna kvar, att gör bra grejer. Just nu så håller ju vår församling, Sollentuna församling, på med en kampanj kan man säga. Via Facebook då.
Mm.
Med producerade filmer.
Tack för att du är med i kyrkan.
Tack för att du är med i kyrkan. Mm. Och det är ju, jag tror att det ligger ganska gott i tiden faktiskt, för att det är ju vid deklarationstid som många går ut.
Ja, just det.
För det är då man ser, och det nu är det deklarationstid. Och jag tycker det är ett bra initiativ liksom, att ta vara på, så här ser ju verkligheten ut och hur kan vi då få ut budskapet. Och då har det varit ganska mycket fokus på diakoni och sådär ju.
Mm.
Att, ja men vi gör mycket gott för liksom äldre och de utsatta och
ja just det sådär. Absolut,
det är fantastiskt.
Ja, jag vet inte om jag kommer nog vidare med den här tanken, men jag lyssnade idag på vägen till jobbet i bilen, lyssnade på en dokumentär från radion, det var P1 tror jag, som hade en dokumentär om Gud i radion hette den. Det handlar om gudstjänster i radion under historien. Den första gudstjänstens radiosändes 1923 faktiskt. Och det var innan radion ens fanns, utan det var en testsändning man gjorde. Ja, men det jag vill komma fram till var att man haft olika chefer för den här religionsradion då, som heter Livsåskådningsradion, eller redaktionen idag, men som heter religionsredaktionen tidigare. Och den första chefen de hade där, han hade väldigt bestämd åsikt att vi ska inte, alltså kyrkan ska inte anpassa sig till radion, utan vi får inte in och peta, vi får inte röra i gudstjänsterna som direkt sändes då, utan de måste vara precis som de är, för vi får inte förstöra och vi går inte in och styra gudstjänsterna. Medan senare chefer då har ju haft rakt motsatt uppfattning. Kyrkan måste anpassa sitt budskap, eller inte sitt budskap, men sitt sätt att föra fram budskapet, därför att man sänder radio. Och de ger tips till kyrkorna och då, så jag tycker, och de nu för tiden också, så vill man ha predikan i förväg av prästen. Prästen får skicka in sin predikan när de ska sända radiogudstjänst. Inte för att de ska ändra budskapet, utan just för att du kanske borde säga så här så blir det tydligare eller sådär. Och då det var, på något vis kände jag en koppling till det där med att vi måste ut i andra kanaler, som du säger. Vi kan inte bara vänta att folk kommer till oss, för att Vi har ju något gott. Vi har ju ett gott budskap i kyrkan. Vi har ju något som är riktigt bra i kyrkan. Men vi kanske inte alltid är bra på att anpassa det så att folk förstår. Så det var någonting sånt jag tänkte där.
Men ska vi ta in profana experter då? För att hjälpa oss?
Nej, jag vet inte. På ett sätt skulle man tänka, ja. Alltså, det är nog inte fel egentligen kanske att en person som är bra på... Inte vet jag.
Men dels på marknadsföring.
Liksom. Ja, det är absolut på marknadsföring. Men även om... Ja,
och någon... paketering då, liksom.
Ja. Sådär. Ja, för det kanske inte är så att man ska... Ja. Visst är det bra för präster att lära sig tala begripligt. Så. Men så annars är det... När man ska in och köra konsulter så är det ofta inte så bra. Men, nej, men just marknadsföring och så tror jag att kyrkan är...
Men däremot så måste det ju finnas på. Massa predik och... experter inom kyrkan.
Det gör det ju. Ja.
Som kanske.
Och man skulle... får ju utbildning i det såklart också.
Jo.
Läser till präst. Men,
ja. Men man kanske skulle behöva. Om du har läst till präst för 25 år sedan, ja, 30 år sedan, ja. Så kanske du behöver ändra din.
Ja, jo, men så är det.
En annan ton.
Ja, visst. Jo, så är det.
Annat, liksom.
Så är det ju. Det går så fort. Ja, vi diskuterade det några stycken igår. Att det går så, förändringarna i samhället går så fort och ungdomarna, alltså det som var poppis för 2 veckor sedan är ute idag. Och det där tror jag kyrkan som är en ganska stor och tung organisation har lite svårt att hänga med i ibland. Man tycker, ja, vi är jättehippa i den här församlingen, vi har Facebook. Alltså, ja, det har ungdomarna slutat använda för 5 år sedan eller vad det nu kan vara. Inte slutat kanske, nej, men de gör inga inlägg själv och det är inte där man når ungdomarna så. Så att nej, vi är kanske lite dåliga på det ibland och förstå att det går väldigt fort i samhället och kyrkan går inte väldigt fort.
Inte alltid. Men du, en annan kul sak.
Ja.
Vi har ju fått lite spridning. Ja. Vår podd har ju spelats upp i Radio Trollhättan. Det var en man som mejlade mig och frågade om han fick använda bitar av vår podd. Framförallt avsnittet som vi gjorde då med Charlotte Fryklund,
ja.
Som han hade hört då, och han gillade intervjun och undrade om han fick använda bitar av det i Radio Trollhättan, närradio, där han jobbade då, som jag förstod, och gjorde program vad som händer inom Svenska kyrkan och annat sådär.
Mm-hmm.
Så det var ju en...
ja, så vi kan ha hört i Trollhättan.
Jag ska faktiskt gå in sen, kanske om någon vecka, och kolla vår hur folk laddar ner.
Ja,
och se om det framförallt den geografiska kartan.
Och se om det är mängder av folk som har laddat ner
i Trollhättan.
Ja, just det.
Ja, det är roligt. Nej, men alla sätt att få ut det här gospen är ju gott.
Om någon hade frågat oss när vi började podden och så här, tror ni att det kommer att sända i Trollhättan, så hade vi nog sagt nej, det tror jag inte.
Nej.
Det är så. Så att det bara, allt sånt där är kul. Och som sagt, det här är ju vårt sätt att sprida evangeliet på något vis. Vi är ju, skojar väldigt mycket, men vi har ju, allvaret finns ju liksom där. Tanken är ju att vi ska kunna, att det här är en ny sorts förkunnelse, eller hur man nu ska uttrycka det, utan att låta allt för platt. Ja, innan jag virrar in mig alla de här konstiga sakerna, ska jag ge dig en sak.
Aha.
Då ska du ska få göra väldigt dålig radio på radio nu och öppna ett paket som ingen ser vad det föreställer.
Aha.
Varsågod. Det är för att det inte är din födelsedag idag.
Okej. Vi brukar göra sen. När det inte är födelsedag, då tar vi med. Ja. Det blir väldigt mycket paket.
Ja, just det.
Jag öppnar här. Det är en brun låda som jag hoppas inte innehåller något virus.
Eller... Nej, det tror jag inte faktiskt.
Jag får ta i lite här. Det var självaste jag också, va? Det var...
Ja, den är väl tillsluten, ja. Kan man säga.
Okej. Okay. Det är någon få... Åh, nej men! Va? Sjuka huvud! Det är, kära lyssnare, jag har fått en mugg. En präst och en mammut loggan tryckt på en sån kaffekopp.
Ja,
fantastiskt.
Jag var en själv också, så jag tänkte
det kan vi,
ja, så visst, jag brukar dricka kaffe, dricker jag inte, men det är den på jobbet på, så att vi...
Har du beställt? Ja, det förstår jag inte.
Men du snickrade den själv.
Ja.
Ja, jag har beställt den, så att jag hade först en tanke och jag fick ett tips också att kan inte ha en tävling så att man kan skriva in och göra något och så vinner man en mugg.
Ja.
Och det tycker jag var en väldigt bra idé. Det är bara det att när vi har tävlingar så är det aldrig någon som skriver till oss.
Som vill vara med.
Nej,
så det här var en otroligt vacker mugg.
Ja, det är kul, faktiskt.
Tack så jättemycket.
Ja,
vilket bra initiativ. Vad kul att du inte sa något innan, att det var en överraskning. Nu var jag sugen på kaffe. En superfin mugg. Den här kommer ni, kan ni se i Facebookgruppen. Det är ganska vanligt nu bland poddar att de börjar med merch. Men jag vet inte. Jag tror att vår lyssnarskara är lite för
lite. Lite för lite, ja. För att nu ska vi... kan vi skicka ett parti till Trollhättan.
Ja, det kan vi göra.
Muggar.
Ja, muggar och tröjor och grejer.
Ja, tröjor framförallt.
Vår laga skulle göra sig ganska bra på en hoodie eller en t-shirt.
Ja, också. Det skulle den faktiskt.
Ja, faktiskt. Jag kan överraska dig någon gång i framtiden. Kul, tack så jättemycket.
Varsågod.
Vad heter det? Har vi någonting annat vi vill liksom lyfta upp idag? Är det så att vi har blivit väldigt negativa?
Alltså, du och jag personligen. Så,
nej,
för,
men
för
alltså...
det, ibland så tycker jag att det känns så. Vi inledde ju ganska... Jag hade först varit positivt med det här banningen. Och sen så tog vi det negativa här med konfirmander och hur dåliga vi är på att föra ut saker och så.
Är du fortfarande stolt över över kyrkan?
Ja, det är jag. Absolut. Jag är stolt över Svenska kyrkan. Jag är glad att jobba i Svenska kyrkan. Ja. Väldigt glad faktiskt. Jag har ju jobbat med andra saker. Jag har ju varit, inte så många andra saker faktiskt.
Nej, men du har...
Det mesta har gjort att jag varit i hemtjänsten. Ja. Och var också en gruppledare för en grupp i hemtjänsten och sådär.
Ja.
Och det var väl okej ett tag. Men det går inte att jämföra med det här. Det här är ju så otroligt roligt jobb jag har.
Ja.
Alla, och det är så skiftande. Och jag är stolt över vad Svenska kyrkan gör och är.
Ja.
Det gör jag. Sen där finns det dåliga, klumpiga människor som på alla andra ställen. Men på det stora hela så jag är väldigt
stolt. Men jag är helt med dig. Jag tror att både du och jag är ganska bra liksom representanter också för Svenska kyrkan. Jag tror att vi talar mycket, mycket gott och vi gör mycket bra. Vi gör det här också som jag tycker det är bra i alla fall. Men tror jag att liksom vi kollektivt som kyrka blir lite nedslagna? För att mycket av det vi hör är liksom problem med budget, alltså ekonomiska problem och medlemstapp. Så de två hänger ju direkt ihop och sådär. Och sen profan medial uppmärksamhet. Då är det ju när det har hänt något skit.
Ja, liksom.
det är
tyvärr
ju
så är det ju så.
Jag tror att vi liksom som blir lite tyngda av det här oket.
På något sätt, ibland så tror jag att vi blir det.
Ja.
För det är klart att det är roligare och på ett sätt, nej du ska inte säga att det är så generellt. Men jag säger för min del känns det som att det är roligare att jobba när man jobbar i medvind. Sen finns det många som tycker tvärtom. Det är kul att jobba i motvind för det är en utmaning och sådär. Och man vill visa folk att de har fel och sådär. För man jobbar i motvind. Men jag tycker att det är klart tycker jag. Om jag går in och har en gudstjänst som jag har förberett väldigt länge. Och så kommer det 5 personer.
Mm.
Det är klart att det är roligare om det sitter 105 personer i kyrkan. Så det tycker jag ju. Och det är väl samma sak. Det är roligare om de skriver väldigt positiva saker om kyrkan i tidningen. Än om de skriver negativt. Så.
När det är kul att jobba i motvind, det måste jag ändå säga. Det är när vi åker ut med konfirmander.
Mm.
Alltså för de har ganska motvind, men de har ganska låga förväntningar.
Antingen har de negativa förväntningar och vet hur tråkigt det är i kyrkan. Eller så har de inga förväntningar alls. Alltså de tror att,
precis.
Vad är det här liksom?
Och då är det så himla... Det är ju också för att det blir så himla lätt att få medvind.
Ja.
Det kanske är lite
just det.
Ingen direkt motvind. Men det är ju väldigt kul då. Att så, oj, det här var ju någonting helt annat än vad jag...
Ja, visst. Jo, det är lätt att göra ett positivt intryck på det sättet.
Ja, alltså så här, jag tycker vi båda är positiva. Men jag har bara känt så att vi har så på med ganska mycket kritik. Och bara, så att vi stannar upp också. Hur känner vi inför det vi gör, liksom, inför det vi representerar? Men vi är stolta över det vi gör.
Ja, det tycker jag. Absolut.
Jag ser den här där borta som vi inte gillar så mycket.
Just det.
Paulus.
Paulus, ja just det. Nej, det är faktiskt Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Och det är en kort notis i kyrkans tidning om att Sverigedemokraterna har haft upptakt inför kyrkovalet. För de kommer att storsatsa på kyrkovalet så att de ska kunna få makt. I kyrkosammanhang då, kyrkoförmäktige, kyrkomöte och vad det nu är. Och det här kan man ju diskutera på olika plan. Nu är jag ju väldigt, vilket jag tycker de flesta borde vara, väldigt negativ mot Sverigedemokraterna. Därför att det är ett parti med nazistiska rötter och rasistisk nutid. Men man kan också diskutera överhuvudtaget. Är det bra att ett parti, ett politiskt parti satsar på kyrkan för att skaffa sig makt? För de tydliga här är väl egentligen, alltså Socialdemokraterna är också ett parti som jag tycker väldigt mycket bättre om än Sverigedemokraterna, men de satsar på kyrkan. Och trots att det kanske inte är så att alla socialdemokrater som satsar på kyrkopolitik är troende.
Nej, väldigt få.
Så är det ju. Ja. Så därför så undrar man, ja, det här är en...
Alltså personligen, och det delar väl vi, det att det skulle se ut på ett helt annat sätt, styret. Mm. Att det inte skulle vara, att det skulle gå, val skulle gå till på ett annat sätt med sådana som finns i den församlingen. Och jag förstår att det kan behövas en viss typ av kompetens kanske, men jag tror att den går att hitta på ett annat sätt. Jag har inte svar på hur det här systemet skulle gå till, men ett helt annat. För det är så himla märkligt, som har varit den röda tråden på något sätt genom den här podden från början till nu, att det sitter så många och beslutar som inte har någonting med kyrkan att göra.
Eller
bryr sig om kyrkan visserligen, men inte har någon personlig tro och bara vill ha makt liksom. Då tycker jag att det är katastrof och fel. Mina sociala medieflöde har ju präglats ganska mycket av det här, att det är val, kyrkovalet i år.
Just det.
Och att Sverigedemokraterna gör den här satsningen, och att det är många då som gör motsats, eller nu ska jag kandidera för...
Ja, och då blir det lite konstigt också. Svenska kyrkan satsar mängder av pengar på det här kyrkovalet, och för att man ska vilja att folk ska gå och rösta. Och sen är det väldigt få som går och röstar. Men just det här att Sverigedemokraterna mobiliserar och de ska, vill ha röster. Och då kommer då andra partier, nomineringsgrupper heter det, men partier... Och säger att nej, rösta inte på Sverigedemokraterna. Ni måste gå och rösta på oss för att Sverigedemokraterna inte ska få
makt. Nej, men då blir det makt.
Och då blir det en maktkamp
på kyrkans mark.
Ja, lite som det här, ni har gjort min faders hus ska vara ett bönehus.
Ja, bönens hus, men ni har gjort det rövan efter. Och det är lite det vi gör då på ett sätt.
Ja, alltså, lite
grann fokus faktiskt. Liksom från kärnan på något sätt. Jag gillar inte alls det,
inte så
det
här.
Att, det är sen så här, bara för att avsluta. Det är väl, jag tycker också att det är bra att folk gör sin röst hörd. Alltså i någon liksom... Som en motvikt. Alltså det är ju självklart så. Punkt. Men, men jag gillar inte att det kyrkan ska liksom vara någon...
Ja, det är inte så att, nej, för det är inte så att striden mellan Sverigedemokrater och Socialdemokrater handlar om tolkning av Jesus.
Nej.
Utan det är
att de inte ska få makt.
De ska inte få makt liksom. Sverigedemokraterna säger att vi kan inte ha en vänsterstyrd kyrka, och Socialdemokraterna säger att vi kan inte släppa in Sverigedemokraterna. Nej. Det är det de slåss emot. Det är inte så att Socialdemokraterna har en annan tolkning av Bibeln än Sverigedemokraterna. Eller ja, det kanske de har, enskilda socialdemokrater, men det är inte det det handlar om, utan det handlar om att man vill inte ge varandra makt, så att säga. Mm. Och då blir det lite konstigt. Så nej, det blir lite snett med den här typen av styre. Så är det.
Vi går vidare.
Ja, jag hade en artikel här i Kyrkans tidning. Det var en debattartikel som har skrivits av en präst i Västerås som heter Agneta Leidehamre.
Ja.
Och det handlar om trosbekännelsen.
Okay.
Och det som i rubriken är dogmatiska påståenden hör inte hemma i gudstjänsten. Det vill säga att man ska inte säga... Alltså slå fast bestämda saker i gudstjänsten. Så kan man väl uttrycka det kanske. Utan det ska vara ett öppet... forum, att man ska tänka och fundera och tolka och så, men att slå fast bestämda sanningar, det bör man inte göra i gudstjänsten, så kanske man skulle kunna säga. Och då är det, vänder hon sig mot här, Agneta Leidehamre, mot trosbekännelsen och den högläsning som vi har av trosbekännelsen. För att hon exempelvis så reagerar hon på det här: vi tror på Gud Fader allsmäktig. Så kommenterar hon: har inte allsmäktiga fäder ställt till så mycket elände i världen att vi borde slippa en sån i gudstjänsten? Och sen säger hon också, säg den gudstjänstdeltagare som inte har problem med att skilja mellan allsmäktig och allfixare. Att behålla begreppet allsmäktig måste väl ändå sägas vara att servera teodicéproblemet som är en liten ask. Jag återkommer till det. Hon skriver också, den apostoliska guden, alltså guden i trosbekännelsen, är alltså allsmäktig, men dessutom fader med versal för säkerhets skull. Alltså man stavar ju fader med stort F. Och vid tiden för bekännelsernas tillkomst, då ansågs fadern ensam ha tillgång till skaparkraften, den nödvändiga livsenergin. Faderns spermier ansågs innehålla allt som behövdes för ett nytt människoliv, med kvinnan som en tillfällig behållare under de första 9 månaderna. Och så fortsätter det olika, hon diskuterar här, avlad av helig ande, född av jungfrun Maria, och att det är fadern som, alltså mannen som dominerar på ett väldigt, och hon skriver också att även den heliga ande är manligt könad, herren och livgivaren. Ja, så, och sen är det något som hon skriver här också, ibland sägs det att ingen behöver stämma in i alla delar av bekännelserna, av texten i bekännelsen. Det handlar om kyrkans bekännelse, som om detta är, gör saken bättre, skriver hon. Hon tycker att det är en felaktig sätt att närma sig det här då. Men av ekumeniska skäl, alltså skäl som att man ska kunna samarbeta med andra kyrkor, är det så fint att hålla fast vid hävdvunna, alltså vanliga, gamla formuleringar. I så fall borde väl inte kvinnor prästvigas och homosexuella par borde inte få vigas i kyrklig vigsel. Många älskar dessa gamla invanda begrepp, säger de då. Ja, så att hon går till starkt angrepp mot att vi läser trosbekännelsen och den här, och att, tycker väl att den är otidsenlig, att den kanske behövdes en gång i tiden men nu behövs den inte.
Vad tycker du?
Jag
som har en närmare relation som jag läser trosbekännelsen kanske varje vecka leder det liksom.
Alltså jag ska säga vad jag tycker. Jag ska först ta fram ytterligare en artikel som är svar på den här artikeln.
Ja,
och det här är en debattör som heter Ann Long. Så det är alltså en annan kvinna. Hon skriver sig som kvinna och gudstjänstbesökare. Så hon är alltså inte prästvigd eller så. Men hon är en kvinna och gudstjänstbesökare. Och då skriver hon, Agneta Leidhamres inlägg i kyrkans tidning var nog ett av de märkligaste jag läst på länge. Ett hopkok om bekännelse, faderskap och fortplantning, en osalig röra. Det gör mig inte längre varken förvånad eller provocerad att Jesus Kristus försvunnit som centralgestalt i sammanhang där budskapet till Svenska kyrkan debatteras. Många präster anser sig tydligt inte längre tjäna Jesus utan ser som sin uppgift att personligen ersätta honom istället. Med alla olika egenskaper de själva anser sig besitta och förmågan att sticka ut flödar fantasin kring att hitta på nya trostolkningar. Jag förstår inte varför Leidhamre helt enkelt inte bara lämnar Svenska kyrkan. Och så skriver hon en massa andra saker också. Det finns en ljuspunkt i Leidhamres annars dystra funderingar. Det är när hon resonerar kring uppfattningen att de hävdvunna formuleringarna anses fina att hålla fast vid av ekumeniska skäl. Det var det hon skrev där i slutet av sin artikel. Av detta drar hon en logisk tankegång. I så fall borde väl inte kvinnor prästvigas och homosexuella par borde inte få viga sin kyrklig vigsel. Den insiktsfulla slutsatsen kan jag bara instämma i. Nej, just det, skriver då den Ann Long. Så hon vänder sig precis mot, säger precis tvärtom då. Eller hon tycker att, nej, eftersom de här formuleringarna finns så tycker hon inte att kvinnor ska prästvigas. Hon tycker inte att homosexuella par ska få vigas i kyrkan. Så det här är ju verkligen en
två ytterligheter,
så skulle man kunna säga.
Nu till min fråga där då. Tycker du själv att trosbekännelsen fyller en funktion? Hur ligger den hos dig? Liksom?
Jag har ju sagt så många gånger som Agneta Leidhammer skriver där att man behöver inte hålla med om allting för det är kyrkans bekännelse. Och jag har inte upplevt att det är något problem att säga det. För jag tycker att vissa dagar kan man hålla med om allt. Andra dagar kan man hålla med om inget. Mm. Och andra dagar kan man hålla med om lite kanske. Men man läser, det här är kyrkans tro. Och på något vis så är ju här kyrkans tro sammanfattad. Sen så tycker jag att ja, den är gammaldags. Och det är inte alltid lätt att liksom... Ja, det är lätt att läsa mer än, men om man skulle stå och säga jag tror på varje liten sak i den här trosbekännelsen, så är det svårt att kanske göra det alla dagar i världen. Och sen är det ju självklart, eftersom den är en gammal text, så har den ju fokus på mannen på ett sätt. Så hon har ju rätt, tycker jag, Agneta Leijonhufvud. Och sen så tycker ju jag då, det är ju ingen hemlighet alls för den som har lyssnat på den här podden, att jag tycker ju att kvinnor ska få vara präster och att man ska som homosexuellt par få vigas i kyrkan. Så där tycker jag att hon, den andra debattören här, Ann Long, är ute och cyklar.
Ja. Mm. Ja, men jag håller med dig. Jag kan också tycka att det är ganska skönt det där att, som du säger, att det stämmer in i kyrkans liksom tro och bekännelse. För då blir det mycket lättare när vi har andra liksom besökare i kyrkan, typ i konfirmation och sådär. De är också gudstjänstbesökare, men inte vana kanske.
Så nej, just det.
När så tydligt säger att stämmer in i kyrkans, då kan man läsa mer liksom. Men jag tror ändå att det händer någonting när vi gör det.
Och sen det här med dogmatiska påståenden. Det hon säger, det som exempel här, till exempel, är ju ett dogmatiskt påstående, född av jungfrun Maria. Det är ett dogmatiskt påstående. Alltså vi slår fast, det här är en sanning.
Mm.
Jesus är född av jungfrun Maria. Och som jag tolkar Leijonhufvud här då, så kan vi inte vara säkra på det, och därför ska vi inte stå och säga det heller som en sanning i gudstjänsten, att alla ska läsa
med. Det är det som kyrkan tror.
Det är ju ändå, det finns ju grunden i förtroende är ju där. Eller ja, precis.
Det, men det är klart, det blir också att vi inte behöver ta ansvar.
Ja, ja. Man läser så, med i det. Ja, precis. Jo, så kan man ju tänka också.
Men det är ju bara att gå till vad som helst. Alltså, företagspolicy. Ja. Du kanske inte står bakom, men du står bakom ditt företag.
Ja, alltså. Ja, just det. Alltså, just det. Nej, men absolut.
Det var någonting du skulle återkomma till.
Ja, just det.
Säg inte det.
Vad var det?
Det var där och så var
ja, ja, just det. Just det, precis. Vi tror på Gudfader allsmäktig. Säg den gudstjänstdeltagare som inte har problem med att skilja mellan allsmäktig och allfixare. Och det där problemet, det där har ju jag diskuterat mycket med konfirmander och med mig själv och i podden och annat. Allsmäktig och allfixare. För det är ju lätt att tänka sig just att när man säger vi tror på Gudfader allsmäktig. Alltså, ja, då tänker man sig på en Gud som är mäktig.
Där orden efter är himmelen så jorden skapare.
Ja,
alltså,
precis.
Kan göra
precis.
Allt.
Ja, ja. Precis.
Det kommer till och med ett exempel efter.
Ja, ja, just det. En Gud som kan göra allt. Ja. Allsmäktig. Mm. Och det ja, Agneta Leijonhufvud här reagerar väl just på det att man måste skilja på allsmäktig och allfixare. Alltså, och som jag förstår så tolkar hon trosbekännelsen för att man säger allfixare. Vilket är ju det vi säger just här också. Allfixare, Gud som kan fixa allt. Men att allsmäktig är en annan sak. Och det brukar jag brukar säga det, att jag för min egen del tror att Guds allmakt ligger i att Gud kan vara närvarande i allting och hela tiden. Det är inte att Gud kan göra allt, men att Gud kan vara överallt hela tiden. Och att Gud finns närvarande hela tiden. Och då, att behålla begreppet allsmäktig måste väl ändå sägas vara att servera teodicéproblemet som en liten ask. Alltså,
men här är ju kyrkan så stor.
Ja.
Att det går inte att, bli... Nu är det de orden, jag tror att det är lättare då att leva på det där gamla. Mm. För skulle vi göra om det?
Ja.
Vem ska ha tolkningsföreträdet där?
Nej,
liksom.
Nej, det
för,
vet
visst
vi
är det så liksom, att förr så var ju väl mer att Gud är allsmäktig, punkt.
Ja, just det. Ja, precis. Så. Då men, menar man nog just allfixare. Ja. Så att säga.
Men nu är det ju mer svävande. Alltså det är så många olika tolkningar av allting. Det är bara att se allt där som har varit med den här nya kyrkohandboken som har varit liksom.
Just det.
Och att det blir för mycket. Det blir för krångligt helt enkelt.
Mm. Ja, det är väldigt svårt att ändra en sån. Om man skulle nyöversätta den här trosbekännelsen, det skulle vara en enorm sak som bara med tanke på att vi här i, ja, som bara som exempel då, Sollentuna har använt den så kallade nya versionen av Herrens bön, vår fader, sedan 2006 tror jag att det är. Och det är fortfarande folk som kommer att säga jag känner inte igen den där, den är det, alltså. Och att jag, och före det, den kom ju, översättningen kom 1981. Så att det är ju svårt att föra in nya texter i kyrkan eller nya versioner av gamla texter, så att vi skulle göra om trosbekännelsen.
Och här blir ju en stor krock med allt det vi pratade om i förra delen. Med att vi måste vara i tid, vi måste hänga med, att vi ligger hela tiden efter. Och här liksom både du och jag som är förespråkare för att kyrkan ska hela tiden ligga på något sätt i framkant, fast det är svårt och inte vi är rätt person att göra det, men vi får dra bort strået i stacken. Så sitter vi ändå här och säger att det är svårt att få in.
Ja, alltså det är det komplexa med kyrkan. Ja. Vi måste vara moderna, men vi kan inte vara det.
Nej.
Alltså ibland så är det faktiskt så.
Ja, och hur ska vi då göra?
Ja.
Det här är en
lösning på frågan, om man ska säga, här är ju att man inte läser trosbekännelsen i kyrkan.
Ja.
Alltså, utan det är en text som finns, som man kan använda i vissa sammanhang, men som inte ska förekomma så ofta. Det är intressant, bara som en parentes där i samband med det, så finns det ytterligare en artikel från Kyrkans Tidning som är skriven av en före detta kyrkoherde, Johan Blix. Han var kyrkoherde i Täby till sin pensionering. Och han skriver att det här nya handboksförslaget just är konstruerat så att trosbekännelsen är, alltså det är svårare att välja bort trosbekännelsen i handboksförslaget än vad det är i handboken som vi använder idag. Vilket ju gör att om jag nu säger att vi skulle kunna sluta läsa trosbekännelsen i allmänna gudstjänster, så är det här handboksförslaget går precis motsatt riktning. Vi ska oftare läsa trosbekännelsen, skriver då Johan Blix. Och det är klart att det blir lite knivigt. För ska vi ha med den i alla högmässor, men i de flesta söndagsgudstjänster, mässor och så, då måste man på något vis också kunna, när sen församlingsborna kommer och frågar prästen eller kyrkvärden, det där med trosbekännelse, det där med Gud Fader allsmäktig, det kan väl inte stämma. Då måste man ju vara beredd att svara på den frågan. Och då måste man ha ett eget förhållande till trosbekännelsen. Och den är inte jätteenkel att stämma in.
Nej, det blir mycket komplext här.
Vi får säga som vi brukar, det är svårt.
Det är svårt. Vad ska vi stämma in i för andakt idag?
Idag ska vi stämma in i palmsöndagens andakt. Och i år så läser man på palmsöndagen en text ur Markus evangelium. Och då läser jag den nu. När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget, skickade Jesus iväg två av sina lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ung åsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om, och de som gick före och de som följde efter ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de 12, eftersom det redan var sent.
Ja, vad säger vi om det här?
Vad säger vi om det här? Ja, det här är ju en text som återkommer väldigt ofta.
Mm.
Och min spontana tanke idag är väl, det är inte så att jag uppfinner hjulet på något vis, men just det här med åsnan. Tänk att åsnan fick vara med och hjälpa till.
Mm.
Alltså åsnan har ju rykte om sig vara ett dumt djur. Mm. Ett lastdjur. Man lastar upp det. Saker på det. Man kanske inte rider jätteofta på det, men man lastar saker på det, på djuret, på åsnan, och så leder man det runt, och så det är liksom, och så äter han lite gräs och så står han och sover kanske, och så det är liksom vad åsnan gör, det är åsnelivet. Plötsligt så kommer Jesus här: ja, men jag vill rida på åsnan.
Ja.
Och så får åsnan bära in Jesus i Jerusalem.
Och det är en superviktig del. Att det är det här enkla djuret.
Ja, som ja, just det.
Liksom.
Just det.
Att det inte är någon ståtlig häst.
Häst eller så, nej.
Elefanten. Som de har skeppat över.
Ja, det kunde ju ha varit. Det skulle ge större effekt, så kan man säga.
Ja, men det här enkla.
Ja.
Liksom, som Jesus var. Som också blev det stora problematiken att han inte var den stora krigaren som gjorde revolution.
Precis, man är inte rädd för en person som kommer in ridande på en åsna med typ fötterna släpande i marken.
Dö. Men det jag tänker på sig också, han tar med sig lärjungarna in och sen rider de tillbaka på kvällen. Mm. Sent. Alltså, de kan inte ha så mycket kontrollbehov, lärjungarna. Alltså, jag undrar så här, hur mycket av sina planer delade han med sig liksom.
Ja, för just det.
Det som står mycket återkommande är inte bara här, men att nu ska ni gå dit och nu ska ni göra det där. Hopp, sådär.
Det skulle vara svårt för mig som har kontrollbehov att klara av det där.
Ja, för mig också. Men också här, det börjar med att lämna allting och följ mig.
Ja,
ni får fragmentiskt veta om mina planer. Och sen ibland när vi sitter bara på en lunch, och ni snart ska jag dö.
Ja,
eller om vi sitter på den här middagen, en av er ska förråda mig. Liksom. Jag har vetat en tid, men jag har inte sagt det. Och nu ska vi gå dit. Nu får ni segla ut och jag sitter kvar här. Jag behöver men det är hela tiden.
Det var för några år sedan, nu är det rätt så många år sedan, så var det en författare som heter Lena Andersson som hade ett sommarprogram. Där hon just talade om, hon är väldigt, väldigt ateistisk.
Uh-huh.
Hon talade om hur dålig ledare Jesus var. Och just i det kanske han skulle kunna ge henne rätt på ett vis.
Uh-huh.
Just för att han, det är inte så att han låter medarbetarna veta saker, utan han kör klassisk liksom. Så det var det hon sa också, klassisk härskarteknik. Liksom. De ska veta så lite som möjligt, så plötsligt så här, nu ska jag dö. Ja, så att det är
från ingenstans.
Så att men de ändå var de med, så att de måste ju ha sett någonting i Jesus där som
ja, de gick ju man i 3 år sedan, de var okej, nu tar vi höger. Jag trodde vi skulle till vänster, men
vi gör som han säger.
Ja. Lita blind på sin ledare. Nej, men vi gör ju lite samma sak när vi är ute på konfaläger som Jesus. Inte med våra
konfirmanderna. De får inte veta. De får veta så lite som möjligt.
Ja, vi jobbar ju mycket med
skräck.
Överraskning.
Ja, liksom, så är det.
Att det ska bli.
Och på något vis, jag vet egentligen inte. Det känns som att det är en självklar sak att man ska göra på en överraskning. De ska inte veta idag vad de ska göra imorgon.
Nej.
Men jag vet egentligen inte varför vi gör det. Utan det är bara självklart. Och det känns helt naturligt.
Ja,
men vi skulle ju kunna ge dem ett schema
jag tänker att det handlar om lite olika saker. Dels så kan planen förändras. Och då blir det inte så här, men för att det skulle ju vara det här idag.
Utan det
var det här. En del sådana saker.
Sen kan det vara att vi själva inte riktigt vet heller.
Men det är ju också att vi inte riktigt sådär, det blir en överraskning.
Ja.
Just det har vi glömt. Nej, men att det är det att man, jag tänker att också, att man är lite mer öppensinnad att ta emot saker om man inte har gått och förberett sig på. Alltså, vi gör ingenting som är farligt.
Det måste man ju absolut liksom, inte. Eller utsätter
någon. Utan att,
det är inte något som blir rädda för.
Nej, men att ja, man kommer lite som ett oskrivet blad till det. Inte ha, jag tror att det kan vara gott.
Ja, man är i nuet.
Sen får man
däremot
tid efteråt att reflektera
och
landa i det.
Men att man är i nuet, att man vet att det här gör vi nu.
Ja.
Om man gör sen, det struntar vi. Alltså, vi vet inte ens, vad är det för mat? Jag vet inte. En som vi vet, så säger jag, har ingen aning. Jag vet inte, jag har inte varit i köket, jag vet inte. Men det är naturligtvis att man ska fokusera på det man gör nu och inte se fram åt det vi ska göra sen. Om vi säger att på onsdag kväll ska vi ha sagovandring, så ska ni gå runt i skogen och träffa troll och spöken och grejer.
Vad är det?
Men jag vill inte.
Nej,
men jag orkar inte. Palla, kan vi inte bada istället?
Sen bara för dem som sitter oroliga. Men vadå, de som mår dåligt av det här? Ja, men de får ju självklart
veta det.
När vi har vetskap att någon behöver ha kontrollen liksom. Och Jesus kanske var likadan. Alltså det vet
det
vi inte.
Nej, precis.
Utan att någon visar liksom.
Hör du Petrus, du vet att imorgon
då ska vi gå dit och prata med de här. Och precis. Ni andra, jag vet inte. Och det kanske var att han inte heller hade koll som du har alltid så där. Utan att Jesus liksom att. Hörrni, det blir en överraskning. Jag sitter här, shit, just
vad ska jag hitta på? Vad ska jag hitta på?
Nu måste jag hitta på någonting. Gör imorgon. Så att de håller sig lugna.
Jag vet. Jag delar bröd till 4000 människor.
Det blir bra.
För det hade han sagt det. På onsdag ska jag dela bröd till 4000 människor.
Ja.
Då kanske de ska. Hur ska det gå till? Jesus. Ja. Hur ska det gå?
Hur
tänker du där? Jag behöver sova. Jag behöver vila. Jag har ingenstans att vila mitt huvud.
Nej. Ja. Ja, så kan det vara. Ja. Man vet aldrig var liksom det landar.
Nej,
precis. Vad ska vi höra?
Nu ska vi höra psalm 443. Dig vi lovsjunger,
ja,
ärar.
Ja, fantastiskt.
Dig vi lovsjunger, ärar. Jesus, det fattiga konung. Hosianna vi nu sjunger som barnen en gång. Du är väntad av alla. Du är vår Herre och broder. Ingen varit och är älskad, välsignad som du. Där du rider på gatan lägger man kläder, strör palmer. Runt omkring dig hörs ro, stadens och gatornas sång. Träden, stenarna sjunger, jorden och himlen dig prisar. Änglar sjunger med oss, du är vår glädje och frid. Går mot lidanden döden, går mot uppståndelsen ljuset. Hem till Gud och hos Gud beder du alltid för oss. Dig vi lovsjunger, ärar. Jesus, det fattigas konung. Hosianna vi nu sjunger som barnen en gång.
Tack så mycket för det.
Tack.
Tack Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni är våran samarbetspartner och gör detta lite enklare för oss alla. Är det någonting du vill säga avslutningsvis? Någon rekommendation, någonting du har sett, gjort eller något du vill skicka med våra lyssnare?
Jag skulle ju säga jag kan säga det, för att nästa avsnitt det kommer på skärtorsdagen.
Mm.
Så då kan jag säga ta vara på stilla veckan.
Ja.
Ta vara på stilla veckan, låt det vara en vecka av eftertanke. Gå gärna i kyrkan. Det finns många olika gudstjänster under påsken såklart, men även fram till påsken under stilla veckan.
Mm.
Har ni möjlighet så gå i kyrkan och ta in den här mäktiga perioden i kyrkan.
Nu hade jag exakt samma tips här. Ja, men verkligen att gå i kyrkan under påskens dagar. Och gå på alla dagarna.
Precis.
Så att man får hela dramat.
Det är
dramat,
fantastiskt
liksom,
att göra. Man börjar
hela upplevelsen.
Om det finns andaktiga så på måndagen. Och så följer man måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag.
Mm. Mm.
Och så lördag natt eller söndag,
ja,
en dag. Så
ja.
Det är
fantastiskt.
Riktigt, riktigt fantastiskt bra.
Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjing och läng.